när det dock blir en rätt så solig dag. Framför lågtrycket strömmar varmare luft in och i östra Götaland och östra Svealand 20 till lokalt 25 grader. Natten till måndag passerar regnet över resterande delar av landet och följs på dagen av växlande molnighet och en del skurar. I allmänhet 12 till 17 grader, men får solen ligga på så kan det lokalt bli 20. På tisdag får vi en tillfällig stabilisering i samband med en högtrycksrygg innan nästa lågtryck framåt mitten av veckan närmar sig västerifrån med nya skurar. Klockan 6 hade Stockholm 11 grader, Göteborg 12, Malmö 14, Karlskrona och Kalmar 13. Visby 11, Jönköpings flygplats 9, Norrköping 10, Karlstad 8, Gävle 9. Mora och Sundsvall 8, Östersund 5, Umeå 8, Vilhelmina 5, Luleå 9 och Kiruna 5 grader. Och preliminärt lägsta i natt, Blåhammaren minus 1,3 grader. Det var allt från SMHI.
God morgon från Ekot som börjar på säkerhetskonferensen i Singapore. I ett tal under morgonen svensk tid så varnar USAs försvarsminister Pete Hegseth att en kinesisk invasion av Taiwan kan vara nära förestående.
It has to be clear to all that Beijing is credibly preparing to potentially use military force to alter the balance of power in the Indo-Pacific.
Det måste vara uppenbart för alla att Peking förbereder sig för att möjligen använda våld för att ändra maktbalansen i den indopacifiska regionen. Så sa USAs försvarsminister Pete Hegseth inför en publik med asiatiska och europeiska ledare på Shangri-La-dialogen i Singapore, Asiens största försvarskonferens. Hegseth pekade på Kinas aggressioner i filippinska vatten och invasionshotet mot Taiwan. Kina rustar och övar dagligen för att ta Taiwan med våld, sa han.
The PLA is building the military needed to do it. Training for it every day and rehearsing for the real deal.
Peking betraktar ju Taiwan som en del av Kina och har sagt att man söker att införliva den självstyrande ön på fredlig väg, men har heller inte uteslutit våld. Men försvarsminister Hegseth menade att hotet om en invasion både är på riktigt och till och med kan vara nära förestående.
The threat China poses is real and it could be imminent. We hope not, but it certainly could be.
Axel Kronholm, Singapore.
Och här hemma skärper regeringen kontrollerna av utländska fartyg i Östersjön. Från och med den 1 juli kommer Kustbevakningen och Sjöfartsverket att kunna samla in försäkringsinformation från fartyg som inte bara anlöper en hamn utan som passerar svenskt sjöterritorium eller ekonomisk zon. Enligt Justitiedepartementet är de skärpta kontrollerna en viktig pusselbit i arbetet mot den ryska så kallade skuggflottan som består av fartyg som ofta är äldre, har oklar ägarstruktur och saknar försäkringar och som används för att kringgå sanktioner som oljepristaket. Utanför Hudiksvall attackerades igår kväll en man i 60-årsåldern i sitt hem av två för honom okända unga personer som ska ha knivhuggit honom, rapporterar P4 i Gävleborg. Enligt polisen fick mannen ytliga skador som inte var livshotande. Polisen utreder händelsen som grov misshandel och grovt hemfridsbrott. Ingen är gripen. Så vädret. Idag blir det soligt i södra Götaland, i resten av Götaland och Svealand växlande molnighet. I södra Norrland halvklart till mulet. I norra Norrland blir det regn följt av uppehåll och uppklarning. 15 till 20 grader i söder och 5 till 15 grader i norr. Ekots nyheter med Karina Segura Morberg.
Där är P1, Sveriges Radio.
En insekt har blivit vald till årets trädgårdskryp, tvestjärten. En insektsätande fågel har vi i fokus idag. svarttärnan. Och så letar vi bland annat efter sexbeningar av olika slag på ett jordbruk utanför Umeå. En forskningsgård som undersöker hur markerna kan gynna bland annat småkryp. God morgon. Välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall. Svarttärnor är som det låter, sotfärgade tärnor. De är lite petiga med sin miljö, de häckar på lite halvt flytande vegetation, men vill varken ha det för blött eller torrt. Exakt som de vill ha det är det bara på några få lokaler. Och hur ska man då få syn på de här ovanliga fåglarna? Ja, först behöver man ju vara på just rätt plats och sen får man spetsa öronen.
Om man hör det här gnälliga lätet, då är det dags att kolla uppåt.
Vi skådar svarttärnor i Kristianstad vattenrike i ett reportage om en dryg kvart. Tvestjärtar, de kallas på engelska earwig, men de bryr sig inte om våra öron som skrönorna säger. Däremot bryr sig honorna om sina ägg som hon pysslar om och skyddar. Vi ska prata om årets trädgårdskryp med entomolog Julia Stigenberg lite senare i programmet. Och i veckans kråkvinkel reder Mats Ottosson ut vad biologisk mångfald är.
Det är gråsuggorna och kölsniglarna i potatiskällarens mörka grotta. Det är dagmaskarna när du vårgräver. Det är hela skymningskören, taltrast och koltrast. Och rödhake, han som alltid får sista ordet.
Och det är så mycket mer. Hör kråkvinkeln sist i programmet. Ja, men det har bara blivit så att den röda tråden i naturmorgon idag är småkrypen. Och Maria Wiklands, vår fältreporter, är på en forskningsgård i Umeå idag. Vad är det för ställe, Maria?
Ja, men Röbäcksdalen är en forskningslagård som har funnits väldigt länge. Den ligger i änden av Röbäcksslätten som är, ja, men det är en stor jordbruksslätt. Jag tror att jag såg någon siffra, så här 280 hektar. Mm. Och väldigt väl sammanhängande mark. Det är inte så vanligt här uppe i norra Sverige att man hittar så stora arealer som hänger ihop. Och här håller de på att göra massa forskning om jordbruk, om kor, om vall. Alltså det är både liksom djur- och växtforskning, kan man säga.
Mm. Och hur man ska kunna driva ganska stora jordbruk och ändå med så bra fokus på naturvård som möjligt. Så du har liksom på något sätt siktat in dig både på korna ju, som vi redan har träffat, och sen så på liksom den krypande mångfalden som också finns på en gård. Och vi har ju redan varit och kikat lite i stallavfallet bland, vad var det nu, fuktbaggar och grejer. Ja, kortvingar, ja. Hoppstjärtar.
Ja, ja, det är ju otroligt. När man börjar titta närmare så finns det ju en helt sjuk mångfald i liksom skräpet. Och bara i en komocka så finns det också jättemycket insekter som drar nytta av. Så det är otroligt många små kryp som följer i spåren av korna. Mm. Och det här är viktigt att tänka på när man, eftersom antalet kor minskar i Sverige.
Just det. Men du, nu ska ni ner och kika i lite av det vatten som finns på marken på gården.
Ja, men precis. För precis i mitten, eller inte precis i mitten, men den här slätten skärs av en bäck som heter Degernäsbäcken. Den börjar här, jättenära. Och sen går den genom det här intensiva jordbrukslandskapet. Så man skulle så här, lite fräckt så skulle man ju tänka, ja, det är ett dike. Men det är i så fall brett dike. Inte jättesluttande kanter, men jag kan säga 5 meter kanske. Och sen mitt i den här längst ner så är det en ganska liten bäcken då. Så det är, alltså skillnaden från det här liksom vallen på ena sidan och kornåken på andra sidan, så är det ju lite vildare. Och så går jag bara över grusvägen. Så, och då helt plötsligt då kommer det in en bäck från höger. I 90 graders sväng blir det. Så det blir en liten bäckkorsning. Och här kommer Röbäcken in. Så jag går ner här. För Roger och Mårten håller på och letar efter. De håller på och hovar här i vattnet. Jag tar mig ner utan att dratta på rumpan. Det är ju inte det lättaste när det har regnat. Okej, men du, kolla där vilket fynd. En liten aluminiumburk.
Ja, den ska vi ta med oss. Och den lämnar vi inte här. Nej. Och det är inte vi som har lämnat den.
Och kolla, ja, men du fick ju upp lite grus och grejer, lite sand. Mm. Du går och välter den där i sållet då?
Nej, inte sållet, utan det kan man säga. Så det är ett galler och sen har man en... en dunk som är öppen under till. Och de här vatteninsekterna, när de börjar torka upp, då söker de sig ner i den här dunken under.
Just det, ja. Roger Pettersson går upp med hoven. Du, Mårten, vad är det som gör att du vurmar så för den här bäcken?
Ja, men det här vattensystemet, Degenäsbäcken och Röbäcken, är ju liksom en skatt i odlingslandskapet som man kanske inte lägger märke till att börja med, eftersom att det dominerar så mycket av kulturmarken, så att säga, de odlade fälten. Men när vi är nere här i bäckravinen, då ser vi ju att mitt här så är det ju helt plötsligt en väldig mångfald och variation. Mm. Och här finns ju utrymme för änder, vattenlevande insekter, och här finns ju också väldigt mycket kärlväxter och en helt annan flora. Mm. Och det, ja.
Precis, men du, där har du en liten skräddare. Men du, det jag slås av, när jag tittar på bäcken som Degenäsbäcken som kommer här, och sen så har vi Röbäcken som kommer in här från höger. Det är ju liksom vatten i två olika kvaliteter som möts här.
Ja, och det är ju väldigt tydligt att Röbäcken har ju sitt ursprung i Röbäcks källa. Så här kommer ju klart källvatten, grundvatten som rinner ut. Medan Degenäsbäcken mer är ju en dräneringsbäck som dränerar området. Och nu när det har regnat som det har gjort i natt här, då ser vi ju att bäcken fylls av lite slam och sådana saker. Men just där vi står nu så är det ju en jättetydlig gränslinje mellan det klara källvattnet och det här dräneringsvattnet. Och i det här klara källvattnet så ser vi ju insekter nu. Vi ser dykare som dykarskalbaggar som simmar, och vi ser skräddare som jagar på vattenytan. Mm. Väldigt spännande.
Ja, där är det jättefint. Men den här bäcken rinner ju ner sen ut i Umeälvens delta.
Precis, den här ändrar ju karaktär. Från början var ju det här ett naturligt vattendrag som sen bönderna har dikat ut och gjort mer som ett avrinningsdike. Men sen när vi passerar E4 och kommer ut i naturreservatet då, Umeälvens delta, så blir det ju en del av ett våtmarksområde som där den här bäcken översilar då, gräsmarker som är otroligt viktigt för de här migrerande fåglarna som kommer framförallt på våren. Mm. Och även naturligtvis för de fåglar som häckar i området. Så att det blir ju som från dränering till våtmark bara på någon kilometer.
Ja, ja, verkligen stor skillnad. Vet du om det brukar gå upp någon fisk här då?
Lite grann, ja. Så gör det ju det. Vi har ju en del gäddor som söker sig upp och leker här.
Ja. Den är väldigt, väldigt, väldigt grund. Vi ska kolla. Nu går upp här. Det är lite nässlor och lite... Man vill verkligen inte halka här. Så. Okej, Roger.
Där, ja.
Ja, kolla. Där har vi lite dykare.
Ja, det är två såna här som ser ut att vara i ett släkte som heter Ilybius. Ganska stora dykare.
Ja, men vad är det här för slämklump då?
Oj, nu kom det med en svår fråga.
Är det en alg?
Ja, det är förmodligen någon algmassa. Ja. Men dykarna syns ju tydligt. De sprattlar lite grann här nere i burken och försöker ta sig ut till vattnet igen.
Ja, de vill nog inte vara där.
Nej, och det kan vara de filurerna eller någon av de här som han har sett i bäcken här.
Jag hoppas eftersom att det var där du var och hovade.
Nej, nu var jag hovade på översidan.
Ja, men de är lite mobila. Men det som fascinerar mig väldigt mycket med dykarskalbaggar, dels är ju att de faktiskt kan dyka, men sen kan de också flyga.
Ja, ja.
Så att de liksom lämnar under vattensvärlden och så flyger de upp i atmosfären och tar sig till ett annat vattendrag. Och det är också rovdjur, så att de har ju liksom en, vad ska man säga, predatorer i det här ekosystemet. Och kan ge sig på ganska stora byten faktiskt.
Ja, men de flesta av de här dykararterna lever på mygglarver av stickmygg. Och därför så ser jag dem som nyttoinsekter. Så tillvida att de håller nere mängden stickmygg. Så man ska egentligen vara snäll med de här dykarna som reducerar mängden stickmygg sommartid. Sen är det som du säger, de kan flyga. Och de måste ju kunna kolonisera nya vattendrag. Då har man så här tillfälliga vattensamlingar på våren efter snösmältningen. Och där kan bli väldigt mycket mygg och mat i form av mygglarver för dem. Så de måste hitta det där stället där det finns mat. Det är ju logiskt.
Ska vi ta och släppa tillbaka de här nu då? Och vara snälla med dem.
Ja, vi kanske.
Ja, vi gör det. Ja. Ska jag ta den? Jag kan ta den så går jag ner och lägger i dem. Ja. Ska vi se. Ja, det är en fin liten bäck. Det är som är roligt att när man tror att det är ett dike så var det mer än så.
Mm. Du Maria, har du sett någon stickmygga än?
Inte här och inte idag, men Nej. Jag har sett för några veckor sedan.
Ja. Tack till dig och Roger Pettersson som är entomolog och Mårten Hetta som är husdjursagronom på SLU på den här Röbäckdalens forskningsgård i Umeå. Jag tänkte bara, om man har fått årets första myggbett, slå inte ihjäl nästa styggmygga som man träffar. För forskarna vill istället ha hjälp att samla in och artbestämma våra stickmyggor. Det finns ett 50-tal arter i Sverige och nu vill de kartlägga vilka arter det finns och var. Så Statens veterinärmedicinska anstalt tillsammans med SLU vill också hålla koll på om det kommer in invasiva arter eller nya arter, sådana som till exempel skulle kunna bära på smittor. Det flyttar in arter söderifrån när vi har en klimatförändring. Så, den som vill kan fånga in myggor i en burk med lock, frysa ner den, sen ska man packa den lite försiktigt i en liten ask och skicka in den för artbestämning. Och allt om hur man gör hittar man om man söker på myggkartan. Sök myggkartan på internet så kommer ni till SLU och SVA och hur man skickar in stickmyggor. Men de ska vara hela, ni får inte slå ihjäl dem först. I Sjösala, enligt Evert Tobsvalls, har tärnan fått ungar och dyker i hans vik. Man ser för sig en vit gracilfågel som söker av vattnet efter små fisk. En silvertärna eller kanske en fisktärna. Men det finns en annan och mycket mer sällsynt tärna också, svarttärnan. Den hör det våta landskapet till, det som nu för tiden är lite mer sällsynt. Och den äter inte i första hand fisk. Och en av platserna där man kan få se den, det är vid några dammar i Kristianstad vattenrike i östra Skåne.
Nu är de borta igen. Nej, men de kommer plötsligt från ingenstans överflygande. Ja. Och då har de kanske dratt ner mot Hammarsjön och spanat och fångat lite insekter och så på vattenytan. Och sen drar de tillbaka till sina boplatser här borta vid en av dammarna.
Men vi går vidare så får vi vara på hugget när de kommer nästa gång.
Exakt, det gör vi. Och man hör det här gnälliga lätet. Då är det dags att kolla uppåt. Så det går ju rätt snabbt.
Naturvägledaren Josefin Svensson går med tubkikaren över axeln. Junigrönskan tränger sig på vid dammarna som en gång var schakt för lerbrytning till tegelbruket Herkules. Nu är de fulla av vass, nekrosor, massor av insekter och fåglar. Herkules ingår i biosfärområdet Kristianstad vattenrike i Skåne. Det är svalt, lite blåsigt och några kossor betar stillsamt. Vi stannar och lyssnar.
kommer de rätt över oss. Svärthärnorna.
Wow.
Jättefina är de.
Gnälligt och små lätta.
Ja. De är som graciösa som fjärilar. De är otroligt snygga när de flyger. Eleganta. Till skillnad från en stor fiskmås. Är jättestor jämfört med dem.
Ja, hur stora är de? De är ju större än svalar. Men ja, det är ändå lite svalkänsla. Just
ja,
att
lite tornseglarkänsla. Fast de har ju den här...
Hej, kosse, kosse.
Sticker hon fram bakom albuskarna. Det ser jätteroligt ut. Nej, men de är ju lite mindre, betydligt mindre. Jag tror de är mindre än en fisk- och silvertanna också i storleken.
Absolut.
Jag är ju inget proffs på det här, men de är väldigt graciösa. Och sen de här härliga sotfärgade kroppen och vingarna, liksom, de är så snygga.
Ja, vingarna de ser som ett konstverk. Drar lite åt askgrått,
ja,
va? Och
precis.
Sen så är kroppen svart.
Ja.
Men är inte det märkligt? Tärnor är vita. Liksom.
Yeah.
Och sen finns det svart tärna.
Yeah. Sen är det ju vitvingad tärna också. Så att där finns lite olika varianter. Men här i Vattenriket så här är en av de få ställena i den här trakten i alla fall som det häckar svarttärnor.
Mm.
Här vid Hercules. Och nu kommer där en över oss igen. Du ser de vingslagen. Det är liksom väldigt graciöst.
Alltså, det är någonting med tärnor också. Det ser ut som de nästan har för kraftiga vingar för sin kropp.
Ja,
för det är som när de slår ett vingslag så är det som kroppen åker upp,
ja,
lite.
De flyttar ju långt på vintern. Ja, det var nog en brun kärg på hösten där. Ja, det var en glada. Nej, men de flyttar ju långt på vintern. De behöver ju lite rejäla vingar för att kunna flytta långt, kan jag tänka mig. Så det är lite...
Vart flyttar de då?
Jag tror det är västra Afrika. Så de har ju en lång flyttväg. Och de brukar ju inte komma förrän precis i början av maj. Ungefär när det är fågelskådningens dag och så.
Mm.
Då brukar vi se de första svärthärnorna. Och sen här i detta området så häckar de igen av dammarna här vid Hercules. Och sen drar de, nu när de flyger här över oss, så drar de ner vid Herculesviken som är en del av Hammarsjön. Och där kan de nog fånga lite mer mat också.
Vad lever de på?
Ja, då fångar de insekter på vattenytan bland annat. Så de dyker ner, och de dyker inte ner under vattnet så som fisktärnor och silvertärnor. Utan de fångar mest insekter på vattenytan. Så här i det här området här är väldigt mycket insekter som lever under vattenytan och som sävsländor och allt möjligt, sävsländelarver som sen ligger och förpuppar sig och kläcks till flygande insekter. Och då är nog svarttärnorna på bettet där och tar sig lite skrovmål.
Men tänk att det ändå finns så mycket insekter på vattenytan att den...
Ja,
att
eller den kanske de är strax under där som, ja, en puppa eller någonting sånt, och då ser de det. Så att... Sen kanske de kan snappa åt sig en annan liten fisk och så som håller sig nära ytan. Vem vet, de tar nu det de kommer åt.
Mm.
Men jag har inte uppfattat som att de dyker ner under ytan och fångar mat. Utan det är precis i ytan där. Och här är ju vattenväxter, nekrosor och andra flytvegetation och sånt också. Så de kanske uppehåller sig mycket insekter där. Och det är varmt och mysigt och de hittar sin mat i den miljön. Så då blir det som det här... ständiga livshjulet hela tiden. Djuren håller sig där de behöver vara och då är det någon som gynnas av någon annan. Så det är ganska så fantastiskt egentligen.
Men här där vi står nu så är det ju liksom ändå känslan av att man ser inte jättelångt.
Nej.
Fast det är inte hög vegetation, men den är tillräckligt hög för att inte jag ska nå riktigt över. Liksom.
Precis.
Det är vass och det är låga buskage.
Ja.
Nu kommer det.
Ja, lite människor.
Mm.
Visst var det annan miljö här. Det blev mycket varmare.
Ja.
Väl, nu kändes det nästan som sommar igen ju.
Jätteskönt.
Ja. Hej, hej.
Hej,
hej. Har ni sett något trevligt idag?
Jag flyger över en svarthärna.
Ja.
Ja.
Ja, de är väldigt fina.
De är fina,
ja. Ni behöver inte bli rädda för mikrofonen.
Där kom en till.
Ja, där kom en.
Men nu lät den inte.
Nej, nu var den tyst. Den kanske hade mat i munnen så den inte ville tappa det på vägen dit.
Svarttärnan häckar på enstaka lokaler från Skåne till Uppland och Närke. Den är rödlistad som sårbar och har minskat snabbt i Västeuropa och nästan försvunnit från Danmark.
Kom en svarttärna till i flygande fläng.
Oj, den behövde inte ens
vingarna. Nej, den bara gled.
När den gick ner framför det här mörkgröna bakgrunden med träden där, då såg det ut som den kanske hade en vit övergump.
Precis, det har
alltså
den.
Alltså översidan av stjärtroten där.
Mm, exakt.
Är vit.
Det är den.
Ja.
Så om man ser dem ordentligt så kan man verkligen njuta av deras varierade fjäderdräkt. Nu ska vi se.
Men jag tänker också på det här med färgen. Alltså om man är vit, som fiskmåsar och alltihopa, de är vita på undersidan.
Ja.
Och det är väl ändå för att inte fiskar och så som är i vattnet ska urskilja en lika lätt mot den ljusa himlen.
Ja.
Men då svarttärnan, eftersom den äter insekter så behöver den kanske inte bry sig om det. Eller kan man tänka så?
Det skulle...
Nu kommer den igen här.
Ja. Väldigt graciösa vinklar. Nej men hej. Oj. Hörde du?
Ja, vad var det?
Det lät som en grönbena eller någonting sånt.
Ja, det såg ut som också.
Ja.
Nu blandar de
det var hemskt vad det händer grejer. Man kan ju börja undra om det här är någon rovfågel i närheten som rör runt i grytan lite grann. Nej, men om man tittar på... jag tror det är en bra teori om det med... här är ju en svarttärna som man ser. Svart kropp och ganska så... ljus undersida på vingarna och lite ljus undergump.
Hela partiet är liksom ljus. Det är egentligen både uppifrån och nerifrån.
Och sen när den är vuxen eller adult här så ser man den är ganska så jämngrå ändå på översidan på ryggen och vingarna och även övergumpen.
Men
och så kol, alltså den är väldigt mörk
i bröstet och det är mörk så
kolsvart. Mörka ben och mörkt huvud och mörkt bröst och ner under magen också. Och sen när den fäller ihop vingarna så här så ser det mörkt ut där ute också på spetsarna.
När man ser en bild så, nu tittar vi på en bild här, då ser man ju också att vingarna, de sticker otroligt långt ut jämfört med stjärten.
Mm.
För stjärten slutar ju liksom halvvägs ungefär. Och så vilka enorma vingar.
Ja, det har den.
Men du sa att de häckar också svarttärnorna någonstans här. Oj, nu kom en blomfluga och satte sig på mig. Åh, vad snygg den är.
Den är väldigt snygga. Enorma, häftiga ögon.
Och
så snyggt mönster på kroppen.
Ljusgula små avlånga fläckar.
Ja, den vill verkligen se lite farlig ut.
På svart botten.
Ja, väldigt snygg.
Mm.
Hej då. Jo, men svarttärnorna häckar en... Vi ska gå en liten stig här nu genom runt dammarna här. Men sen kommer vi till en damm där de häckar. Och normalt sett så häckar de på lite flytvegetation och så. Men ibland så ändras vattenståndet och vattenriket har i samarbete med länsstyrelse och andra hjälpt till att bygga boplattformar till svarttärnorna för att hjälpa dem på traven att få lyckade häckningar. Och nu kommer göken, vill också ha lite uppmärksamhet. Och ibland har fåglar i allmänhet eller djur i allmänhet otur med väder och vind. Det kan bli kallt och... allt vad det är för någonting. Och ibland har det hänt att det har regnat jättemycket och vattenståndet har ökat i de här dammarna. Och då kanske det har blivit misslyckad häckning för de flesta svarttärnorna. Men de senaste åren har det faktiskt gått bra för dem.
Det är svarttärnorna.
Nu lyfter det flera där. Och så kommer den där. Thank you.
kom en svarthörna precis ovanför vassen.
Och där seglar en stork i bakgrunden.
En stork.
Vi ska se efter ställa kikan.
Oj.
Vi ser, det ser ut att vara en stork där bak.
Mm.
Ja, en vit stork seglar över dammarna. Ska vi gå bort mot svarthörnarna?
Nu går vi bort mot svarthörnarna.
Mm. Nu ska vi gå in på den här lite inofficiella stigen. Svarthörnedammen här framför oss. Nu ska du få titta på dem när de sitter stilla.
Där är en som är uppe på vingarna precis ovanför.
Ja, här har du.
Nu ställer du in tygkikaren.
Här är en svarthörna, du kan kolla på den. Och ställa in skärpan här på. Ska jag skruva ner den där?
Nej, men titta!
Hur fin den är.
Åh! Men huvudet är nästan mörkast,
ja,
ju. Åh, nu sträcker den ut vingen också. Gud, vad fint. Och så vit undergump.
Ja.
Och den sitter på en stolpe som sticker upp ur vattnet.
Mm.
Och så är det gula näckrosor som sticker upp runt omkring. Och så på den här stolpen så finns dels en svarthärna. Och sen så är det en liten, litet videträd som har börjat växa som en bonsai. Det är faktiskt oerhört tjusigt. Nu lyfter den.
Nu lyfter den.
Josefin Svensson, naturledare på Naturum Vattenriket, berättade om svarttärnorna som häckar i en damm i Herkulesområdet i Kristianstad i Skåne. Och reporter var Lisa Henkov. Ja, men så vad var det där för gnisslande läte man skulle lyssna efter om man är på en svart tärnelokal? Jo, det här. Svarttärna, inspelad av Patrik Åberg. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, och i ett mejl till naturmorgon@sr.se skriver Elinor Sjöberg: Hej, jag ville bara dela med mig av några bilder på granblomning i Haninge på Södertörn. Först såg jag denna fantastiska gran i Brandbergen i början av maj, och nu förra veckan såg jag flera granar i blom ute på Gålö i Stockholms skärgård. Och så har hon skickat bilder som finns på sverigesradio.se/naturmorgon nu. Och ute i toppen på granskottet sitter en, ja, men det ser ut som en ljusröd mjuk kotte som sticker rakt upp 2-3 cm hög. Och det där är en hornblomma som ju blir en mogen grankotte sen. Och en gran blommar inte varje år utan kanske var fjärde år eller så. Så håll koll på din närmsta gran. Har den ett blommor kanske? Underskattad, ofarlig och missförstådd, så beskrivs årets trädgårdskryp. En utmärkelse som delas ut varje år av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Ja, det är alltså tvestjärten vi pratar om här. Vi behöver veta mer om tvestjärtarna, känner jag, så vi har ringt upp Julia Stigenberg. God morgon!
God morgon, god morgon!
Entomolog, och vad tycker du om tvestjärtar, om vi börjar där?
När jag var liten kom jag ihåg att jag tyckte väldigt illa om dem. Nu tycker de är lite småirriterande, men jag har också lärt mig hur jäkla nyttiga de är för trädgården. Så att De får leva och frodas tillsammans med mig i trädgården idag. Ja.
Men är inte det där en omdiskuterad fråga då? För de äter väl också på växter? Jag tycker att de har krypit runt en hel del i mina blommor förra sommaren. Äter de inte blommor?
Jo, men vad spelar det för roll? Mm. Det gör ju så lite. Och sen så gör de sån otrolig nytta också. De äter ju inte bara blommor, de äter svampar och alger och mossor och andra insekter också. Mm. Och jag tänker, vi lever ju vårt överflöd av trädgårdsväxter. Då kan vi ju låta dem få en liten tugga lite här och där.
Mm. För de äter också en himla massa andra. Och ja. Bladlöss äter de.
Ja, precis. Mm. De är bra.
De är nattaktiva. Vad gör de förutom att käka blommor och bladlöss på nätterna?
Oh, vad gör insekter på nätterna? Det är en hel roman. Mm. de är ju väldigt kackelackiga. Tvärstjärtar är ju rätt så sociala också. Så att de samlas i grupper, olika, nu ska vi se, det finns runt 2000 olika arter tvärstjärtar i världen och alla arter beter sig lite olika, men de flesta är lite sociala så att de tycker om att hänga på kvällarna, precis som människor. Mammorna tar hand om sina små ungar eller ägg om det är sådana och hämtar mat åt dem. De går ut och jagar mat tillsammans och ja, hänger.
De har ju faktiskt det som du är inne på här, yngelvård, så att de ser till att äggen inte ska få mögel på sig och sådär, slickar dem och håller dem rena och så de är liksom ganska omtänksamma om sin
avkomma. De är som hönsmammor.
Har båda könen den här tången, den här tvestjärten?
Fast hannens är mer rund. Man kan skilja med dem ganska lätt. Om det är en tvärsjärt med en rund tång, då är den hanne. Och är den mer som en sax, rak tång, då är den hona.
Och vad har de den till? Är det för att knipsa oss?
Nej, alltså de hotar ju, de kan ju hota med den. Det ser man om man närmar sig en tvärsjärt och den blir lite rädd så lyfter den ju på rumpan och hotar. Men den kan inte göra någon skada mot oss. Sen så är det vissa arter som använder den som ett kärleksinstrument när de ska para sig. Och så använder de den för att vika ihop sina flygvingar under täckvingarna.
Mm-hmm. Alltså som ett litet redskap?
Ja, som ett litet redskap. Ja.
Så den har flera funktioner egentligen, både försvar och hålla fast vid parningen och vika vingar.
Ja.
Och då kan de flyga för de har vingar under täckvingarna.
Ja, det finns några arter som inte kan flyga, men våra arter har väl alla vingar. Och jag har aldrig sett en tvärsjärt flyga faktiskt. Nej. Och det är inte alls vanligt eftersom de är nattaktiva. Och sen så är det speciellt den lilla tvärstjärten som tycker om att flyga. Mm. Eller tycker om, som flyger då. Mm. De andra föredrar att hålla sig på backen. Mm. Men de har vingar.
Vet du hur många arter det finns i Sverige?
6 eller 7 arter.
Ja. Det kan vara kul att titta på då, att de alla ser inte exakt likadana ut.
Ja visst, alltså det finns en artnyckel så att man kan skilja på den på artportalens hemsida. Mm. Och det man ska titta på det är ju hur den här klons eller klon i baken ser ut. Och hur täckvingarnas form och färg ser ut och om flygvingarna sticker ut eller inte sticker ut. Och så lite, så att det är bara att ta ett foto på en och så kan man sitta i lugn och ro inomhus och titta i böcker och sådär. Se vad det är för någon art.
Nu Julia, det finns en myt om att de kan liksom traska in i våra öron och förstöra våra trumhinnor. Alltså, stämmer det?
Nej, alltså visst kan de traska in i öronen kan jag tänka mig, men jag tror inte de kan förstöra någonting.
Nej.
De tycker om alla små håligheter och mörka fuktiga utrymmen, så att visst finns det någon chans i miljoner att det har hänt några gånger.
Ja.
Och den heter ju faktiskt Airwig, på engelska. Och namnet tyder ju på att, ja, den där myten då, eller om det är sant. Men den heter likadant på flera olika språk. Så på ryska och tyska. Och, så att någon uns kanske det finns sanning i det där, men jag vet inte, 17.
Det är ingenting att oroa sig för.
Nej,
om man inte ligger ute på gräsmattan på natten då i så fall.
Ja, ens det.
Min
det
sista underbar. Fråga är igen då, varför hittar man dem så ofta i tidningen i brevlådan?
Ja, det var ju min fasa när jag var liten och skulle hämta tidningen till morfar. Brevlådan.
Ja, farligt.
Men tidningens papper tycker de säkert också man kan tugga på. Mm. Men så är det ju fuktigt, lite inte så där jättekallt och det är mörkt och mysigt där. Och ser de ju flera stycken ihop. Ja. Det är ju aldrig en ensam, utan man får ju en näve full.
Ja.
Så att det är ett bra hängställe.
Ja. Helt enkelt. Helt ofarliga, ganska trevliga och hjälpsamma.
Vi ska leva med dem, inte kriga mot dem.
Det ska vi. Tack Julia för att du var med i Naturmorgon och pratade tvestjärt här.
Tack.
Ha det gott, hej då.
Hej.
Hej. Nu ska vi tillbaka till vår fältreporter Maria Wiklands, som ju också har letat väldigt mycket insekter den här morgonen på en ganska stor forskningsgård, Röbäcksdalen i Umeå. Men vi ska hörde jag en stor spov precis?
Ja,
Västerbottens landskapsdjur.
Ja. De är ju helt ljuvliga.
Ja.
Man hör också E4-an här emellanåt. Vi är väldigt, väldigt nära E4-an. Men vi har åkt under E4-an till ett betesområde som är en del av ett Natura 2000-område, så Umeälvens delta och slätter. Och här så går det några kvigor. Och nu har Roger börjat huka över en gammal komocka.
Jag tittar, vi har hittat en komocka här. Och, nu gräver vi försiktigt med en pinne här för att se om det är något småkryp.
Ja. Den är ganska torr den här.
Ja. Och det, tyvärr så tror jag inte vi har några dyngbaggar här. Men det kommer senare under året och det kan finnas i någon annan som är lite färskare. Så vi går och letar.
Ja, du kanske har lämnat.
Ja.
Och de här kvigorna, de kom ju...
De kommer
där. De är gulliga. Mårten Hetta, du är... Ja, kolla. Du är husdjursagronom. De här kvigorna, hur gamla är de?
Ja, men de är ungefär mellan 6 och 8 månader då.
Ja.
Och det här är deras första sommar ute. Och att då få komma ut i ett sånt här savannlandskap som vi har här, med stora öppna gräsytor eller gräsområden och lite trädungar och i det här Natura 2000-området. Det är ju som en bra första sommar.
Ja. Alltså de är ju helt ljuvliga. De har halsband på sig. Det är som en klump på översidan. Och sen går det runt halsen. Kan du berätta vad det är?
Ja, de här kvigorna ingår ju i vårat försök med virtuella stängsel. Och då har de ett halsband som har dels en liten solpanel som är stor ungefär som en tändsticksask. Och sen så under den så sitter en GPS-mottagare då. Så vi ser deras rörelse i detalj i det här Natura 2000-området. Så vi kan se vilka områden de betar, var de vilar och vi kan även kontrollera vilka områden de då har tillgång till. Så vill vi till exempel att de ska beta ett område för att vi ska hålla nere vegetationen och skapa möjlighet till en ökad biodiversitet, trycka ner de här dominanterna och få mera växter som gynnas av bete, ja, då kan vi bara dra en linje i vår mobiltelefon och då blir det ett virtuellt stängsel då som djuren förhåller sig till. Och det är egentligen samma teknik som ett elstängsel, men i det här fallet så bär de liksom med sig sitt eget elstängsel då.
Och det här ska de alltså lära sig utifrån att det är något ljud. Ska vi testa hur det funkar?
Ja,
du har ju en i handen här.
Jag
nu.
Har en sån här virtuell stängselhalsband i handen. Så nu får jag vara kvigan då.
Ja,
okay. Om vi då rör oss mot det området som är satt som en barriär, så kommer ju det här stängslet eller halsbandet då att göra ljud som jag tycker faktiskt påminner lite grann om storspoven. Och sen då, får se om Maria håller med. Och sen då, när det blir intensivare, vi ska ta en liten paus här och hoppas att nu kommer kvigorna med oss här.
Oj, kolla. Tjena brudar, läget. De tycker det är jättespännande med mikrofonen. Ja, du hittar ingenting i Roger i dem där.
Nej, jag tror att det är liksom lite för tidigt på året kanske.
Ja, ska vi se.
Nu närmar vi oss den virtuella gränsen som vi har satt här. För att här är ett område som vi då vill att djuren inte ska gå. Så om du går med mig, Maria. Ja, okay. Så börjar det låta så här. Och ju närmare vi kommer så blir det intensivare. Och nu får ju djuret god tid på sig att förstå att den har kommit till ett område som den inte ska vara i. Och sen blir det ändå intensivare. Och om man då inte har vänt, då får man en liten elstöt. Och den är betydligt svagare än om man stöter på ett elstängsel. Och vi ser ju att djuren lär sig det här efter mycket lite tid.
Ja. Men du, hur funkar det här med rovdjursskydd?
Ja, men till att börja med så kan jag ju säga, nu går vi ut ur, nu.
Oj, du, nu är
det. Nu är det en markering för djuret att
hit men inte längre.
Där har den passerat gränsen och då kunde vi se att då får vi en varning i form av ett sms att det har skett en rymning då.
Ja.
Men rovdjur är väldigt spännande för det är två saker vi kan göra med det här. Dels så kan vi ju se att om den här flocken kvigor börjar röra sig onaturligt och börjar liksom söka skydd och rör sig undan snabbt, då kan vi ju följa det. Det andra är ju att vi kan så att säga, vi har, vet du, ha en motsvarande liksom, kan man säga, varning då. Och skulle man ju kunna ha på rovdjuret också. Mm. Det är ju nästa steg då.
Mm.
Och det förekommer i vissa områden i Afrika bland annat, man har märkt upp lejon och sånt med GPS-er.
Ja. Men det, än så länge så är det ingenting som ni håller på med här?
Det är ingenting som vi jobbar med här, nej. Ja. Utan att det är mer att följa så här, djurens påverkan på landskapet över tiden. Vi följer upp vegetationen, både med att vi tittar på det i fält, men vi använder också drönare och satellitbilder. Och då kan vi synka det mot djurens GPS och då kan vi se var de har betat och hur påverkas vegetationen.
Och i syftet är sen också att man kanske ska slippa de här stängslen som är svåra att passera och som det också kräver väldigt mycket jobb. Och,
exakt, alltså det ska ju underlätta för att använda de betande djuren som naturvårdsarbetare.
Ja. Okej, vi ska lämna de här otroligt söta kvigorna så får de gå och beta här och göra sitt jobb.
Mm. Tack för denna morgon vid Röbäcksdalens forskningslagård i Umeå. Maria Wiklands, fältreporter, och Mårten Hetta, husdjursagronom, och vi har också hört Roger Pettersson, entomolog, gräva runt bland de insekter som finns på en gård. Det finns ju en del helt osvängiga termer inom området naturvård, biologisk mångfald till exempel. Vad göms i det begreppet? Jo, det kan Mats Ottosson berätta. Här är hans kråkvinkel.
Om ni undrar så är det näbbmusen i snön som pilar iväg för att fortsätta göra det som alltid håller den sysselsatt. Finnas en stund till. Det är spillkråkan som omgrupperar från en skogsdunge till en annan och tycker att hela världen måste få veta det. Det är gråsuggorna och kölsniglarna i potatiskällarens mörka grotta. Det är dagmaskarna när du vårgräver. Det är hela skymningskören, taltrast och koltrast. Och rödhake, han som alltid får sista ordet. Det är den första blåsippan och sen vitsippshavet. Det är grönskan som målar hela världen med penseln doppad i klorofyll. Det är blåstången i havet som väntar på fullmånen. Det är de betande nakensnäckorna, det är snultrorna och gyltorna. Det är ostronen och musslorna som pumpar igång sina mjuka muskelmaskinerier bakom gläntade skalhalvor. Ja, om ni undrar så är det gräsen, alla steppens och savannens och präriens och slåtterängens vippor och ax. Det är svamparnas undre nätverk av trådar som är så tunna att det ryms flera kilometer i en matsked skogsjord. Det är trädens rotspetsar och bladnerver. Det är gammelekens vattenfyllda vrår som är trädhålsmyggans barnkammare. Och det är rummen med stampat mulmgolv där klokrypare och kattugglor har sina hemadresser. Det är vitmossorna som begraver sig själva och sina kolatomer i myrens djupa sänka. Det är också den lilla parasitstekellarven som äter upp den blivande fjärilen inifrån, ja till och med den. Det är alla namnlösa luftplankton. Det är molnen av flyttblomflugor som kommer söderifrån varje sommar, några för att landa just hos dig. Det är myrsboven som korsar Stilla havet två gånger varje år. Och knölvalen som efter att ha fött och diat sin sista kalv långsamt sjunker till djuphavets botten där havsborstmaskar skola finna att den inte alls är särskilt mager om bena. Det är nattsländor och dagsländor. Det är silversmygare och guldvinge. Men det är också oräkneliga små grå som ingen känner till namnet. Det är hela den långa artlistan, alla de 8,7 miljoner raderna. Ja, det är en gissning förstås. Det är storgäddan och alla tusenbröderna. Det är fågelmatningens ivriga blåmesar, varenda en. Om ni undrar så är det alla dem. Nej, fel. Det är alla vi som avses varje gång någon säger biologisk mångfald.
Det sa Mats Ottosson och det här var en repris från 2022. Så är vi framme vid veckans naturfråga. Att jaga i stim är denna vattenbjässes melodi. Sommartid kan den flyga fram både i och över svenska vatten med hög salinitet. Där den verkar ha en återkomst nu till den grad att det anordnas safarin. Det kan låta på släktnamnet som att den är en tunnis, men arten vi söker kan bli större än Östersjöns enda val och i sitt namn har den färgen som Ted sjunger om. Ja, svaren kan man mejla till naturmorgon@sverigesradio.se eller skicka med post till Naturmorgon 359-30 i Växjö. Så här lyder frågan. Att jaga i stim i denna vattenbjässes melodi. Sommartid kan den flyga fram, både i och över svenska vatten med hög salinitet. Där den verkar ha en återkomst nu, till den grad att det anordnas safarin. Det kan låta på släktnamnet som att den är en tunnis, men arten vi söker kan bli större än Östersjöns enda val. Och i sitt namn har den färgen som Ted sjunger om. Rätt svar på förra veckans fråga var trumvargspindel och vinnarna är Karin Nordberg i Jomala på Åland, Kalle Arnlund i Hägersten och Emmy Andersson i Örebro. I naturen idag har vi bland annat fått höra om en familj myggor som kallas tofsmyggor och hur de i sitt puppstadie kan simma.
Puppstadiet är ju någonting man annars kanske förknippar med att det är ett väldigt passivt stadie, att det är väldigt stilla, men många av de här akvatiska arterna har ganska rörliga puppstadier så de kan liksom förflytta sig och simma runt i puppan då.
Det berättade entomolog Moa Pettersson. Och det och allt med annat om man eventuellt har missat Naturmorgon går att höra igen på webben och i appen SR Play. Om en liten stund, Mikael Kulle, då blir det P1 morgon här i kanalen.
Så är det, Jenny. Och bara en bit från där du är i Göteborg närmare bestämt så pågår ju Socialdemokraternas kongress. Partiet pratar om en ny riktning, men frågan är väl hur den ser ut. Vi har två politiska kommentatorer på plats där som vi ska koppla upp för att höra lite mer. Och sen undrar jag om du vet, vad krävs egentligen för att springa 42 195 meter?
Bra puls och sköna skor, va?
Ja, sköna skor är nog väldigt bra. Vi ska höra med en av dem som laddar, en av de allra bästa i Sverige, Hanna Lindholm. Det är ju Stockholm Marathon idag med rekordstort intresse. Dessutom har jag faktiskt också pratat med bordtennisstjärnan Truls Mörregård om vad som krävs för att bli bäst just. Han försöker ju nå ett OS-guld så småningom. Vi minns kanske Paris i fjol.
Är på god väg skulle jag säga om han lyckas klå kineserna som är så grymma. Ja, då hörs vi om en stund, Mikael.
Det gör vi.
Ja. Jag fick ett mejl. God morgon. Som pensionerad öron näsa halsläkare vill jag bara bekräfta att tvestjärtar kryper in i hörselgångar. Alla vi som jobbat länge har nog spolat ut en och annan insekt ur öron. Men jag skulle inte säga att tvestjärtar är vanligare än andra. Den gör ingen skada och spolas som sagt lätt ut med koksalt, skriver Lotta Hessén Söderman. Hur och vad är det som låter nere under ytan? Ja. Ja. Nästa vecka handlar Naturmorgon om just undervattensljud. Vilka låter? Varför? Det handlar om fiskhörsel, valnavigering och problematiskt människobuller. Och med det säger vi tack för idag. Programmet producerades av Helena Södlund och Karin Gyllenklev. Tekniker var Lisa Järnestam och jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Hej då! Och nu lämnar vi ordet till Viktor Bergman för en land- och sjöväderprognos. God morgon.
God morgon. Ett gammalt lågtryck ligger och snurrar över Finland, vilket ger en del regn in över främst norra Norrland. Längre söderut passerar en högtrycksrygg, vilket ger växlande molnighet men mest uppehåll. I natt väntas på många håll klart väder, men det blir kyligt med lokalt minusgrader. Under söndag börjar sedan nästa lågtryck ta sig in västerifrån med regn på bred front in över landet. I Dalafjällen och södra Norrlands fjälltrakter är risken för gräsbränder stor. I delar av östra Götaland och östra Svealand är risken för skogsbränder stor eller mycket stor. Utsikter till imorgon bitti, södra Götaland. Inledningsvis mycket moln och möjligen något regnstänk, men fram på dagen soligt. 17-23 grader och högst blir det på ostsidan då vi har en västlig vind. I kväll och i natt mest klart väder och 5-10 grader, lokalt lägre, då även svag vind. Norra Götaland samt Öland och Gotland. Ganska soligt, men under dagen bildas en del stackmoln och i ett stråk tvärs över Götaland ungefär i höjd med södra Vättern kan molnen bli rätt så täta. 16-22 grader och västlig vind. I kväll försvinner mycket av molnen och i natt mest klart väder och 2-8 grader, i natt även svag vind. Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Solig start på dagen, men efterhand bildas stackmoln som särskilt i norra landskapen kan bli täta. 16-20 grader, men från Siljan och norrut 11-17. Under kvällen försvinner molnen och det blir en solig avslutning på dagen. I natt mest klart och kyligt med allmänt 0-5 grader. Men på flera håll i söder håller det sig ändå till 5-10 grader. Nordvästlig vind med friska bivindar, från ikväll mest svag vind. Övriga södra Norrland. Halvklart till mulet väder, emellanåt ändå en del sol. I fjällen kan någon enstaka skur förekomma och inledningsvis berörs även Ångermanland av skurar. Temperatur idag 10-15 grader väster om Storsjön 5-10. I kväll sjunker molnen ihop och det blir soligt. I natt mest klart väder och kyligt. Och bortsett från kusten väntas 0-5 grader och på flera håll i Härjedalen och Jämtland några minusgrader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. I natt avtagande vind. Och norra Norrland. Mest mulet och tidvis regn på Kalfjället med inslag av snö. I södra Lapplandsfjällen mest uppehåll och här kan solen visa sig en del. I allmänhet 5-11 grader. I fjällen något lägre. I Tornedalen dock 12-17 grader. I kväll och i natt börjar molnen och regnet röra sig bort österut och i västra landskapen delvis uppklarning med minus 3 till plus 2 grader. För övriga delar i natt 2 till 8 plusgrader. Vind mest från nord eller nordväst med friska byvindar. På söndag börjar nästa lågtryck med regn ta sig in med början i sydväst. På många håll i landets östra och norra delar hinner det dock bli en rätt så solig dag. I söder upp till 20 till lokalt 25 grader. Natten till måndag passerar regnet över resterande delar av landet och följs på dagen av växlande molnighet och en del skurar. Och så över till en sjörapport. Börjar med en siktsammanfattning. Mest god sikt, men främst på de nordligaste farvattnen regn med måttlig till dålig sikt. Utsikter till imorgon bitti. Skagrak. Väst 2-7 meter per sekund, men på norra delen nordost eller växlande. I kväll allmänt sydväst 4-9, i natt syd eller sydost. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring väst 4-9, från sent i eftermiddag växlande 1-5, i natt syd eller sydost och ökande till åter 4-9. Vänern, nord 1-6, mitt på dagen vridande till syd eller sydväst. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Väst eller sydväst 3-8, lokalt upp till 10, i natt omkring syd 2-7. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Väst eller nordväst 5-10, i eftermiddag på de västra farvattnen växlande 2-7. I kväll allmänt sydväst 2-7, i natt nordväst eller växlande. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller nordväst 6-11, men fram till ikväll på Bottenviken växlande 2-7 meter per sekund.
Här är Ekot lördag morgon. Regeringen skärper kontrollen av utländska fartyg i Östersjön. En viktig markering mot den så kallade ryska skuggflottan, menar justitieminister Gunnar Strömmer.
Vi tänker att det både ska ha en preventiv avskräckande effekt mot fartyg som ingår i den ryska skuggflottan och också ge underlag för att vidta andra åtgärder som exempelvis då att sanktionslista fler fartyg.
Ja, regeringen har fattat beslut om en ny förordning som innebär att Kustbevakningen och Sjöfartsverket från och med den 1 juli ska samla in försäkringsuppgifter även från fartyg som passerar svenskt sjöterritorium eller ekonomisk zon, inte bara de som anlöper en hamn. Det här är, enligt en promemoria från Justitiedepartementet, en viktig pusselbit i arbetet mot den så kallade skuggflottan som används för att kringgå sanktioner som oljepristaket. Och det är viktigt att agera enligt justitieminister Gunnar Strömmer. Sen Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes har skuggflottan blivit en central del i det ryska krigsmaskineriet, säger han.
Det innebär också andra risker, miljömässiga risker, genom att det ofta handlar om fartyg som är i dåligt skick och som rör sig utanför så att säga, de sedvanliga kontrollsystemen i Östersjön.
Reporter Lova Olsson. I Veberöd i Skåne knivskars en pojke i bröstet igår kväll. Han skadades allvarligt och vårdas nu på sjukhus. Tre 15-åringar greps och har under morgonen anhållits misstänkta för mordförsök. Socialdemokraterna vill på prov sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 14 år. Beslutet togs på partiets pågående kongress. Teresa Carvalho är partiets rättspolitiska talesperson.
Ja, men vi ser en helt horribel utveckling i vårt land. Bara de här senaste åren har vi sett en 200-procentig ökning av antalet barn under 15 år som är involverade i mordärenden.
En statlig utredning föreslog i januari att sänka åldern för när en ung person kan straffas för brott. Från 15 till 14 år för särskilt grova brott. Utredningsförslaget har mött kritik från bland annat Rädda Barnen. En kritik är att ännu yngre barn kan dras in i brottslighet. En annan att unga i så låg ålder inte blir hjälpta av fängelsestraff. Men nu kommer alltså Socialdemokraterna att driva frågan om sänkt straffbarhetsålder. Och så här säger Teresa Carvalho om kritiken.
Här måste vi vara modiga och testa nya verktyg. Men givetvis behöver vi också utvärdera det här efter en tid.
Reporter Ivan Garcia. USAs president Donald Trump säger att han planerar att höja importtullarna på utländskt stål från 25% till 50%. Sen Trump tillträdde så har priset på stålprodukter i USA ökat med runt 16% och högre tullar väntas driva upp priset ytterligare. Volvo lutar åt att samarbeta med kinesiska batteritillverkare i den planerade batterifabriken i Göteborg istället för konkursade Northvolt. Det säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson i Ekots lördagsintervju.
Kinesisk teknologipartner för batteriteknologi är nog ganska trolig, för det finns faktiskt väldigt få andra utanför Kina som har det. Så vill vi bygga upp den här kunnandet i Europa, så tror jag att det är kinesiska partner vi ska ta in. Och där har vi då en unik möjlighet att hitta ett sådant samarbete.
Volvo Cars planerade batterifabrik i Torslanda i Göteborg kan alltså få kinesisk teknologi efter att Volvos tidigare partner Northvolt gått i konkurs. Några förhandlingar har dock inte inletts, säger vd Håkan Samuelsson till Ekot. I lördagsintervjun berättar Samuelsson också om hotet mot kinesisk ägda Volvos försäljning i USA. En ny lag som förbjuder kinesisk teknologi i nya uppkopplade bilar som börjar gälla i USA 2027. Samuelsson menar att Volvo kommer att kunna möta kraven.
Rapporterade Joar Benjelolo. Hela lördagsintervjun går att höra i appen SR Play och sänds också i P1 12:55. Så vädret idag får Götaland och Svealand växlande molnighet varvat med en hel del sol. I södra Norrland halvklart till mulet och i norra delar någon regnskur. I norra Norrland blir det regn följt av uppehåll och uppklarning. Ekonyheterna klockan 8 fick du av Karina Segura Morberg.
P1 morgon är det här som nu möter upp en sista majdag. USAs försvarsminister varnar för Kina på sitt Asienbesök. Vart är Socialdemokraterna på väg? Vi hör analys från S-kongressen i Göteborg och så Polens viktiga vägval.
Båda sidor vet att det här är liksom liv och död. Det kommer att betyda mycket för Polens framtid.
Reportage från Warszawa, bland annat om varför de unga väljarna kan avgöra presidentvalet. Och senare också om skolans sexualkunskap och bordtennisstjärnan Truls Mörgårds framgångsrecept. Mikael Kulle heter jag som finns i studion denna lördag. Och allra först då ska vi till Singapore och den årliga säkerhetskonferensen där, Shangri-La-dialogen kallad, Asiens största är det. Och den hålls mot bakgrund av ökande spänningar i världen, och för en stund sen så talade USAs försvarsminister Pete Hegseth och han fokuserade som väntat mycket på Kina.
China has demonstrated that it wants to fundamentally alter the region's status quo. We cannot look away and we cannot ignore it. China's behavior toward its neighbors and the world is a wake-up call, and an urgent one.
Vi kan inte bortse från Kinas agerande, sa försvarsministern. Och på plats i Singapore, vår sydostasienkorrespondent Axel Kronholm. Du har lyssnat på hela det här framförandet av USAs försvarsminister som alltså riktar in sig på Kina. Kan du berätta mer om vad det var han sa?
Ja, men han beskrev mycket det han ser som Kinas hegemoniska ambitioner. Alltså att Peking vill dominera regionen och grannländerna och att de förbereder sig för att åstadkomma det genom våld. Det är Hegseths analys. Och han nämnde aggressionerna mot Filippinerna och vapenskramlet kring Taiwan som exempel på det.
Jag kan väl återkomma till de exemplen, men Pete Hegseths budskap i övrigt, finns det med där?
Ja, men det handlar också mycket om att försäkra USAs allierade och partners i den här regionen, den indopacifiska regionen som man talar om, och säga att USA är här för att stanna. Det har ju funnits viss osäkerhet kring det, lite likt hur en del europeiska länder har frågat sig var har man USA nu med president Trump i Vita huset, så har man ställt sådana frågor också här. Och USA har ju skickat lite motstridiga budskap och att å ena sidan säga att det här är en prioriterad region som man vill satsa på. Samtidigt så har man ju kommit med höga strafftullar mot många länder här och ifrågasättande av gamla allianser. Så Hegseth försökte väl stilla en del av den oron idag då.
Och om han försöker stilla oron, hur gjorde han då rent konkret? Vad var det han sa för att försöka visa USAs närvaro då?
Men han flaggade för fortsatt amerikansk upprustning i regionen och en mer framåtlutad militär närvaro som han beskrev det. Han nämnde till exempel att han vill stärka säkerhetssamarbeten som Quad med, där Indien, Japan och Australien ingår. Men också mer konkret om hur man nu försett Filippinerna med ännu mer avancerade vapensystem som man övar tillsammans med. Och för inte så länge sedan så övade man också med Filippinerna landstigning på filippinska öar utanför Taiwan. Så allt detta då med avskräckning som syfte.
Så att USA som visar mer närvaro framöver för att stilla oron då. Om vi tar Taiwan som Kina ju gör anspråk på, vad sa USAs försvarsminister om just det?
Jo, men precis. Peking betraktar ju Taiwan som en del av Kina och har inte uteslutit att ta det med våld om man måste, även om man säger sig vilja söka en fredlig lösning. Men Hegseth, han lyfte Xi Jinpings målsättning om att den kinesiska militären ska vara kapabel att ta Taiwan till år 2027. Vi kan lyssna på vad han sa.
We know, it's public, that Xi has ordered his military to be capable of invading Taiwan by 2027. The PLA is building the military needed to do it, training for it every day, and rehearsing for the real deal.
Ja, och just det här årtalet 2027, det ses ju av många bedömare kanske mer som en målsättning än att det då faktiskt en invasion ska ske. Men Hegseth betonade att han ser att det här hotet är på riktigt och att det kan vara nära förestående.
Och att USAs försvarsminister då på besök i Asien pekar så här tydligt mot Kina. Hur bedömer du att man från kinesiskt håll skulle se på de här budskapen?